Podplay.
Säger vi hej och välkomna till veckans avsnitt av True Crime-podcasten Mord mot mord, som görs av mig, Karin Landré, och av dig, Anna Sandell.
Exakt, bra sammanfattat.
Visst, tight, riktigt tight idag.
Tight som vanligt, hur är läget?
Det är bara bra, tack. Som du vet har ju svampjävulen tagit mig även denna vecka.
Alltså verkligen.
Det är ett eskalerande problem, eller det är inte ett problem hittills, men det kan verkligen bli.
Nej. Alltså du är ju snart självförsörjande svamp. Alltså du kommer bli en sån sopp.
Vänta, jag kommer bo i en svamp och aldrig ha kramp.
Exakt.
Det är de som vet att jag har eskalerat. När jag nästa vecka,
när man bor.
När jag nästa vecka bara, jag rapporterar till er live från soppen jag har flyttat in i. Då är det illa. Men
Nej, men det är så härligt ju. Ja, precis. Jag gillar det.
Ah, bra.
Det känns också som att ni har hittat så bra, att ni liksom är, att ni har hittat så bra platser typ, eller att ni är väldigt begåvade på det.
Tack. Det är nog bara ett väldigt bra svampår, tror jag. Men Marcus sa innan att han bara skulle kunna tänka mig att säga upp mig och bara vara här ute och plocka svamp. Man bara, säga upp dig från vad till att börja med?
Jag skulle precis säga det, Marcus. Du bara, you do you. Och ut och plocka svamp.
Jag bara, men vad ska du, alltså har du tänkt att du ska sälja svamp? Alltså, om man ska tjäna över några pengar.
Ja, men han kan jobba på torget.
Han bara, nej, det hade jag inte tänkt på, men ja, det kanske jag skulle kunna göra. Han vill bara,
ja, mysigt.
Alltså han är tagen av svampiga jävlen liksom.
Oskar blev det igår också när vi var också ute på landet och så när barnen sov liksom middag, så sa han, jag sätter bara på mig mina joggingskor och joggar ut i skogen och plockar svamp. För då vill han liksom komma så långt ut som möjligt på så kort tid som möjligt. Och så har ju han ett par sportglasögon, så när han kom tillbaka så såg han liksom en galning, en tok. Han hade på sig så jogging, så här, han har jättespejsade springskor. Såna här liksom naturbyxor, du vet, vandringsbyxa. T-shirt, helt vanlig t-shirt. Och sen lite vilt hår och de här glasögonen. Alltså,
men hade han någon, bara, hade någon svamp liksom?
Ja, han hade hittat lite svamp.
Och vart hade han, det kan ju addera galenheten, menar jag, om man liksom också har så, du vet, fickorna fulla av svamp typ, att man inte,
ja, typ så. Han hade i en plastpåse, vilket känns ju liksom nästan lite snuskigt, tycker jag. Alltså du vet, det känns så här,
alltså plastpåse ska man ju liksom inte ha sin svamp i.
Nej, man vill ju ha en så här härlig korg.
Jag vet, men om man inte har det så går det ju papperspåse bättre.
Ja, men det var inte en sån här vanlig ICA-påse, utan det var en sån här flergångspåse typ.
Okej. Ja, det känns lite bättre. Det känns som de andas lite.
Lite bättre. Ja. Ja, men det var gott i alla fall, för vi fick varsin kantarelltoast.
Ja, vad bra.
Jag har ett tips som är då en sån liksom klassisk true crime dokumentär på Netflix som heter Crime Scene, The Times Square Killer.
Oj, ja.
Och det är då tre delar, bra längd, om ett fall då som heter, antingen kallas ibland för The Times Square Killer och ibland då The Torso Killer. Vi har gjort det här i podden.
Och ja, för
vi,
Torso Killer känner jag ju igen. Times Square Killer känner jag inte igen.
Nej, men det är The Torso Killer. Och jag säger vi, fast det är jag. För att det var avsnitt 23. Så att se den här dokumentären istället för att lyssna på mitt avsnitt.
När du säger vi, så säger du det för att jag ska dela skulden.
Ja, absolut. Vi vinner tillsammans och
vi förlorar tillsammans.
Men den är, det är han Richard Cottingham.
Just det.
En fruktansvärd seriemördare som mördade kvinnor, liksom sexarbetare runt Times Square, som var ju så här syndans näste verkligen på 70-talet. Men den är intressant liksom.
Bra liksom.
Den är fruktansvärd. Ja, men den är bra, absolut. Det kändes som jag hade sett den liksom Och svarade för att jag bara, det kan vara att jag har sett den, men troligtvis är det att jag har gjort fallet i podden.
Mm. Mm. För du kände såhär, så det här tips. Är exakt så här jag gjorde den.
De tre har, timmar.
Känner du såhär,
den första
har
de, något av de första avsnittet?
Stöd lite från mig.
Typ så kändes det lite.
Jag fattar, jag förstår.
Ni minns väl det avsnittet som var 3,5 timmar långt när jag berättade om det torsa kille.
Det så kallade, vad heter det här, When We Were Kings, Erik Nives podd, där alla avsnitt är så 4 timmar.
Alltså panik. Har du något tips?
Jag har ett tips som kanske är lite, liksom, lite från höger, eller vad man säger. Nej men, okay. Wondery har just, eller har ganska nyss släppt en serie i, alltså absolut inte 3 delar utan typ kanske 10 poddavsnitt eller någonting, som heter Think Twice och handlar om, alltså, Michael Jackson. Och det är liksom så här, det är liksom verkligen bara så här, du vet, the history of typ. Och den tar sig liksom hela vägen från typ Jackson 5-grejerna, vilket jag, ja, det är intressant på vissa sätt, men jag tycker att det är sjukt intressant just hela den här, liksom den kontexten som fanns runt honom. Då menar jag inte liksom knappt ens alltså anklagelserna om övergrepp mot barn, utan du vet, hela den här konstiga perioden när han var typ så, han sover i en kista, nu håller han ut sitt barn. Alltså du vet att det hände så himla mycket. Man har en sån minnesbild av att man var liten och att det hände så mycket konstiga saker runt honom typ. Så absolut. Den perioden känns så himla intressant. Och han var ju typ så gift med Elvis Presleys dotter ett tag. Alltså det är liksom så. Men det här är liksom hela historien, och den går väl lite grann på grejen så här. Varför är han fortfarande så inflytelserik när alla de här vittnesmålen har kommit fram liksom? Och typ, alltså de kollar väl på honom från, helt enkelt från båda hållen typ, på ett sätt som är spännande liksom, utan att då liksom på något sätt förminska alla de här ju supermånga vittnesmålen som finns om att han har liksom förgripit sig på barn. Typ. Det är en så väldigt så här, journalistiskt bra berättad historia om, liksom, om hans uppgång och fall, eller vad fan man ska säga. Liksom. Så Think Twice.
Spännande.
Jag är nästan igenom den, ska jag säga. Så händer det något helt stört på slutet, så står jag inte bakom det.
Det borde också vara namnet på podden om Phil Collins. Gud, vänta, är det inte han som har gjort den?
Oh, think twice.
Den heter inte ens Think Twice.
Jo, heter den You and Me in Paradise?
Ja, säkert. Men det är typ det ändå det starkaste orden i den låten.
In.
Oh,
another day in paradise. Twice. Absolut, Phil Collins. Bra. Ja, du har verkligen
Bra tips.
Då kan de göra en till säsong om Phil Collins. Okej, det var väl det vi hade i tipsväg,
då,
eller?
Ja, det var det. Ska vi köra igång, eller?
Ja, då går vi rakt in på det starkaste tipset. Den här goa podden.
Jajamän. Idag har jag liksom ett fall som är, ja, men lite kanske lite annorlunda än vad vi vanligtvis liksom. Fast ändå inte. Vi ser vad du tycker, om det känns annorlunda eller inte.
Jag kommer att avgöra på slutet.
Ja. År 1893 föddes Alvin Thomas i Monette i Missouri i USA. När han bara var några dagar gammal så lämnade hans pappa hans mamma, som efter något eller några år träffade då en ny man, som då var bonde i en stad som heter Rogers i Arkansas. Och det här är liksom lite ovanligt i slutet på 1800-talet, att du vet, så här, en ensamstående mor typ. Men de flyttade in där på den här gården, och han växte upp med mamman och den här mannen, och jag vet inte om de kanske också fick liksom fler barn och du vet sådär. Men det verkar vara en så här, ja, men bra uppväxt. Han gillade inte skolan. Han tyckte det var liksom ganska trist. Mm. Och han hade säkert en ganska slitsam uppväxt, för att han fick, du vet, hjälpa till på gården redan som barn. Vilket jag tänker att det är säkert det så än idag, men att kanske ännu mer typ början på 1900-talet att vet så här, nu är det alla som jobbar här med typ vår verksamhet.
Yep.
Men det var verkligen ingenting för honom. Han tyckte inte alls om det här bondelivet. Så fort han fick chansen så drog han från gården.
Han vill inte gå i skolan och han vill inte jobba på gården.
Nej. När han då är 16 år gammal lämnar han hemmet. Och då skaffar han sig jobb typ som en så här, alltså kringresande försäljare. Fast som en del av... Alltså jag tror att det är en kombo. Dels att han typ så här knackar dörr och säljer någonting. Men också så blir han del av en kringresande teaterensemble som säljer saker.
Wow!
Och saker kanske är fel. Men deras huvudsakliga liksom försäljning är mediciner av olika slag.
Vänta. Så det dyker upp en cirkus?
Ja.
Ett teatergrupp. Liksom in your backyard. Mm. Och så går du dit och köper.
Ja, för det de
din
gör
treo, liksom. Är
typ, det de gör är att de fejkar olika sorters skador. På något vis liksom. Du vet, så att det kanske är typ att du bara och så är det någon som bara, har du hosta? Har du testat det här? Och så är det typ bara, köp Annas Miracle Cough Syrup bakom tältet sen. Så tror jag typ att det
är. Okej, okay. Det är ju fan helt otroligt.
Ja, jag vet, det är helt otroligt. Och han spelar i den här då teatergruppen en läkare som är sjukt glad och som älskar att spela om pengar. Så att hans trick är typ så här... att han kastar upp en sedel, eller trick, hans uppträdande, liksom, hans nummer, är att han kastar upp en sedel i luften som han sen skjuter ett hål i. Wow. Och jag vet inte exakt vad det ska sälja för typ av medicin, men publiken är ju liksom in av det här.
Alltså, ibland kan jag känna så här, folk är typ så här, vilket streamingutbud vi har. Vet du vad? Jag slopar gärna för flertalet streamingtjänster för att kunna gå och kolla på det där och sen köpa mina mediciner.
Så jag ska se vad jag kan göra, Karin.
Tack.
Och den här liksom karaktären då som han har, alltså en skjutglad, spelglad person, läkare är han ju den här, är inte så långt från det han själv är. För utöver då de här liksom gigen som försäljare så gillar han att spela om pengar.
Ja. Yep.
Och det kan typ vara vilket spel som helst egentligen. Det kan vara typ tärning, han spelar kort, han typ slår vad. Och det har han gjort sedan han var liten. Det var någon gång han, du vet, slog vad med en person att han var så här, vad tror du, typ så här, vad vill du slå vad om? Om jag kastar i den här stenen med ett kryss på, som jag ritar ett kryss på i sjön. Typ, vad vill du slå vad om att jag kan hitta den här stenen igen? Och att typ den han slår mig bara, ja, vad du vill typ, för att det där typ kommer aldrig hända. Och så lyckas han då hitta en sten med ett kryss på. Och det är för att han då har lagt
en till
2000 stenar i sjön typ, med kryss på. Så han är liksom, och det här hände typ när han var liksom 10 år. Så han började tidigt att syssla med liksom fuffen, så
jag förstår.
Och när han då spelade liksom kort så utvecklade han ett sätt att fuska på, och det är typ att han vet, han märker korten typ med sin nagel.
Ja. Uh-huh.
Du vet att han typ, du vet så sådana här kryss som man gör på myggbett för att de ska sluta klia. Han gör typ ett litet sånt kryss på ett kort så att han vet vilket kort, alltså du vet, han räknar kort fast han märker korten så här. Mm. Så han utvecklar ett system så att liksom kroppen inte, eller det kanske inte heter när folk spelar kort, men att den som han spelar mot typ inte ska märka att han fuskar helt enkelt.
Mm.
Så att han varje gång då vinner och kan tjäna skitmycket pengar. För att han vågar satsa så stort, för att han vet att han kommer vinna helt enkelt.
Ja.
Och det var genom att spela tärning som han år 1910, alltså då är han 17 år gammal, blev båtägare. För då spelade han tärning mot en man som liksom så här, in hindsight kan man verkligen säga var, det är uppenbart att han var spelmissbrukare. Han har slut på pengar, och för att kunna fortsätta spela lade han in då liksom ägandet tills hans båt då i potten. Och tyvärr då för den här mannen så var Alvin antingen väldigt tursam eller så fuskade han, hur man nu ger det i tärning, men det går säkert att göra det. Så han vinner då den här båten. Alvin tyckte nog själv att han liksom var en barmhärtig samarit för att han tog emot båten men erbjöd mannen som förlorat den att fortsätta jobba för Alvin för att kunna liksom försörja sig. Ändå sjukt kaxig 17-åring.
Aj. Ja, det är 17.
Det är liksom ett barn.
Det är liksom ett barn.
Och den dagen då som han skulle ta sin nya liksom baby boat out for a spin för första gången, så frågade han en spelkompis som heter Jim om inte han skulle följa med. Och Jim tackar ja. Och väl ute på sjön då så börjar de spela tärning mot varandra. För det är liksom det de gör när de umgås. De spelar om allt liksom. Och Alvin liksom vinner stort. Igen, man vet inte om det är genom fusk eller om det är för att han är liksom skicklig. Och Jim blir typ skitarg eller misstänksam eller du vet, någonting händer. Så att de här upprörda männen börjar då bråka på båten. Och det liksom, vissa säger att Jim hade med sig en kniv och du vet, det så här händer saker. Men då tar Alvin fram en hammare och slår då Jim i med den. Och det här leder då till att han tappar medvetandet och ramlar i vattnet. Och eftersom han då är medvetslös när han trillar i, så drunknar han och avlider.
Okej.
Okay. Så skit hemskt liksom. Och Alvin då liksom såklart tas in av sheriffen som så här förhör honom om den här Jims dödsfall. Men Alvin lyckas helt enkelt deala och wheela med sheriffen och erbjuder sheriffen båten som Alvin då har vunnit och som Jim har drunknat ifrån i utbyte mot att han får gå fri. Och det här då tycker sheriffen är liksom en bra lösning på problematiken helt enkelt. Så att Alvin går fri från typ, alltså det kanske inte är mord då för att det var ju uppenbarligen inte planerat, men det måste ju vara någon slags dråp helt enkelt.
Ja.
Och det här är liksom bara första av flera gånger som han ska kunna liksom ha ihjäl folk utan att åka fast för det. För nu ska jag då berätta lite mer om Alvins liv. Eller jag fortsätter helt enkelt på den historien som jag redan har påbörjat. För det här med då att han dödar en man som 17-åring får honom inte att stanna upp och tänka efter vad ska jag göra med mitt liv. Utan han kör helt enkelt på. Och några år senare i april 1912 så är Alvin på en bar och spelar biljard mot ett gäng olika gubbar. Och han liksom bara vinner. Alla är liksom helt häpna av den här unga mannen som liksom spelar brallorna av alla andra. Och en gubbe som är där och typ bevittnar allt det här är bara så här: vem är den här snubben? Och bartendern frågar då typ så här, eller svarar då typ så här: är jag ingen aning, men han borde heta Titanic för han sänker alla han möter. För det här är då precis när Titanic har sjunkit. Och på det här viset då får Alvin sitt nya namn. För från och med då så gick han under namnet Titanic Thompson. Starkt du.
Men det är så starkt. Alltså panik. Jag vet om att han är a bad man.
Ja ja.
Mm. Men det där är ett namn.
Mm.
Och det har något. Det har något. Jag vill verkligen något. Bara. Mm.
Det var det. Så Titanic då, eller Ty som han kommer kalla sig själv för också, skapar sig sen då en karriär, eller vad man vill kalla det för, som professionell gambler och lurendrejare.
Ah.
Och utöver liksom att han gör de här sakerna så är han också liksom absolut en kvinnokar. Och innan han ens har hunnit bli 25 så har han varit gift 2 gånger. Totalt kommer han liksom under sin livstid kommer han ha varit gift minst 5 gånger. Och det verkar som att det som är återkommande för alla hans fruar är att de är väldigt unga, alltså liksom väldigt unga, problematiskt unga. Mm. För när han själv är ung då så gör det kanske inte så mycket att han är 20 och hans tjej är 17. Men när han har passerat 40 och fortsätter gifta sig med tonårstjejer så är väl det typ olagligt idag.
Det är väl men, inte helt... eftersom man är 17, inte kanske gifta sig, får man inte göra. Det måste man vara mindre för.
Nej, jag tror inte det. Exakt. Han det är bara, det är, om det inte är olägligt så är det i alla fall väldigt, väldigt sunkigt, tycker jag.
Ja, det är fan riktigt jävla sunkigt. Och det borde vara olagligt.
Det borde vara det. Mm.
Och han, det är som sagt kanske också det.
Who knows? men han har då typ så här minst 5 fruar och får 3 barn totalt och inget äktenskap vara länge. Liksom, så han verkligen, vet, han är bara, han är en jobbig människa helt enkelt.
Han är inte lätt att leva hans, med.
Nej. Hans andra fru, det här gillar jag jättemycket, det är en sån bra meet cute, du vet. För att han träffar då hans andra fru när hon försöker stjäla pengar ur hans ficka. Så lurendrejaren blir lurendrejad och
fixtjuvad. Men alltså, är du typ säker på att det här inte är liksom bara är en film? Allting är så filmiskt.
Det låter ju verkligen som det här.
Alltså bara den här scenen och så spela tärning på en båt till havs känns filmiskt bara det typ.
Ja. Nej, men jag vet.
Ja.
Du får inte säga så för att jag blir osäker på att jag blir lurad.
Ja. Nej, nej, nej. Nej.
Men nej, det är sant. Men och du vet, de blir jättekära och sådär. Och hon typ möjliggör att han kan fortsätta med sin bedragarstil. Och han åker såhär land och rika runt och fortsätter liksom att göra sin grej så att säga. Och det går jättebra för honom helt enkelt. Vid något tillfälle passerar han St. Louis och spelar och han vinner stort. Han vinner $40,000, vilket måste ha varit otroligt mycket pengar i så här slutet på, eller början på 20-talet typ, ja, däromkring, slutet på 10-talet, början på 20-talet. Så när han lämnar det här spelnästet då, går liksom glatt i hågen därifrån med $40,000, så blir han överfallen av 2 män som har varit i maskopi med dealen, som har skött hela det här spelet. För de har då bestämt att de ska råna den personen som vinner, och sen ska de väl typ splitta på bytet, antar jag. Men det de här 2 männen inte har anat är att Titanic bar pistol.
Ja, och han är så bra på att skjuta med den.
Ja, så när, du vet, när han blir överfallen då, så drar han helt sonika fram sin pistol och skjuter de här 2 männen som avlider. När polisen då kommer för att så här, vet, vad är det som har hänt? Typ, varför har du skjutit 2 män? Så berättar han då att så här, nej, nej, alltså jag blev överfallen. Det här är liksom var rent självförsvar typ. Och de här 2 männen som han sköt var kända av polisen sedan tidigare. Och de polisen är typ så här, ja, det var självförsvar liksom. Så han undviker då något åtal eller vet, några som helst följder efter att ha skjutit de här 2 männen, trots att pistolen han skjutit dem med var oregistrerad och olaglig. Och exakt samma sak händer igen vid ett senare tillfälle, några år senare. För då spelar han mot några, han vinner storkovan. Sen skjuter han då en man som försöker råna honom. Och även den här gången undviker han då några som helst följder, för att den här mannen var känd av polisen sedan tidigare. Och han hävdar då att det är självförsvar.
Så nu har han dödat 4 personer.
Ja, och det beskrivs typ som att så här, du vet, polisen typ tycker att han gör dem en tjänst, för att du vet, han får bort skummet från gatorna typ.
Okej, okay, Dexter.
Ja, verkligen. Och du vet, det är precis som du säger så här. Allting är helt osannolikt i hans liv. För du vet, han börjar som en liten bondpojke. Och så vet, så tar det hans bluffande honom ut i stora världen. Liksom, eller runt om i USA. Och han har ju då liksom... Jag tänkte på det när jag skrev det här, för du vet, vissa, han är ju så här talangfull på något vis ändå. Han är påhittig, du vet, så här, men han har väljer att göra fel saker med sin talang. För till exempel så kommer han på av en händelse att han är en naturbegåvning på golf.
Okej.
Okay. Vilket ju jag också visade svara för några sommar sedan.
Just det.
Men istället för, och han, du vet, det beskrivs som att han är så bra så att han skulle kunna bli professionell golfspelare.
Men det var väl det någon istället... som var med?
Ja, ja, ja. Nej, absolut. Och min tränare hade ju tränat Jesper Parnevik.
Och då sa ju till dig att du var en större talang.
Ja.
Och snyggare i skärm.
Exakt. tack för att du tar upp det ändå liksom. Jag gillar det. Ja. Nej, men så istället då för att satsa på en professionell karriär, så bestämmer han sig för att utnyttja sina golfskills för att såklart blåsa folk. Och du vet, där börjar han också göra konstiga vadslagningar om hur långt han kan slå bollen och du vet, massa grejer. Det är liksom, han är påhittig kan man verkligen säga.
Uh-huh.
Och anledningen till att han inte vill skifta karriär och liksom go laglig och go pro är för att han inser att så här, jag tjänar bättre på att spela en dag än vad jag skulle göra på att vara professionell golfspelare på ett helt år.
Japp.
Ja, så att det är liksom bara, han är bara, han använder sin talang på fel sätt helt enkelt. Och det han gör, liksom, hela hans liv bara tar ju honom vidare till så här udda situationer. Till exempel då, udda situationer och udda möten. För till exempel då så blir han väldigt god vän med en man vid namn Nicholas Dandalos, som är liksom någon slags gangster, som är liksom stor, välkänd gangster. Och han kallas Nick the Greek.
Att han är från, han är grek.
Antar det.
Ja.
Och de gillar då att spela tillsammans, och de är, du vet, så här, de hjälper varandra när det kniper.
Mm.
Och vid något tillfälle så spelar då Nick the Greek och Titanic Thompson mot en man som heter Arnold Rothstein, som även han var en känd gangster. Och Arnold Rothsteins största liksom claim to fame var att han har mutat Chicago White Sox att med flit förlora en match så att han skulle vinna pengar i ett stort vad. Det är så deceitful, eller hur?
Japp. Det är kul.
Så de här tre...
Claim to fame. Nej, de här det är mutkillen. Det är läggmatchkillen.
Exakt. De här tre liksom skurkarna helt enkelt spelar då mot varandra. Och det slutar då med att Rothstein förlorar en halv miljon dollar. Så det är ju skit mycket pengar. Nu som då. Och han är typ så här, jag ska självklart betala den här skulden, men jag väntar på att få en stor summa pengar från ett vad som jag är med i, där jag har bettat på vem som ska bli Amerikas nästa president.
Mm.
Vattentätt.
Mm.
Vad? Tyvärr. Tyvärr så har han då bettat fel, och han förlorar då alla pengar han har, och du vet, kan då inte betala tillbaka pengarna till alla som han är skyldiga, bland annat då Nick the Greek och Titanic Thompson. En kort stund efter det här så skjuts han till döds. Arnold Rothstein. Det är ingen som har fällts för mordet på honom. Det är liksom, de har förhört massa olika personer liksom med många olika motiv. Men it makes you think, tänker jag ändå.
Ja.
Men som sagt, man har ingen aning. Helt enkelt. Och oavsett om det var då Titanic eller Nick the Greek eller vem det nu var som mördade honom, så verkar det inte som att den här episoden heller påverkade Titanics liv särskilt mycket. För han fortsatte med sin skit liksom. Och vid en golftävling så kom han på en ung kille stjäla ur hans bil, och då gick han fram och sköt den här personen. Mm. Och även den här gången så kom han undan med att det skulle ha varit självförsvar eftersom han blev rånad, och det blev inga följder liksom, för det. Däremot så höll han på att åka fast vid det här tillfället för att han var i sällskap av två unga tjejer som var 15 och 17 år gamla när han då själv var 40 år. Och då var det typ att, så det var liksom typ olagligt att vara ute och köra med två omyndiga flickor, eller du vet så. Det håller på att bli någon grej. Men han gifter sig då med den här 17-åringen och undviker på så vis fängelse. Så att det här är då vad liksom var, det är liksom short version om Alvin Titanic Thompson och hans super, super konstiga liv.
Det där var ju en helt otrolig historia.
Ja.
Titanic Thompson.
Hur konstigt är det inte?
Vänta, och vad är vi uppe i för siffra till slut?
Han har då alltså dödat, som man vet, 5 personer.
Men misstänks för en till.
Ja, och jag vet inte om han var liksom huvudmisstänkt, för att han har aldrig varit uppe i rätta. Så här, det fanns väldigt många andra, och du vet, det var någon som också var liksom lite gangsteraktigt som var inne och satt i häktad och du vet, var uppe i rättegång och så, men som friade. Så det är ingen som har fällts för mordet på honom.
Nej.
Han nämns ändå liksom i...
Jag fattar, som en potentiell misstänkt. Och uppenbarligen en person som är mördare lite när han känner för det.
Ja, precis. Verkar inte ha särskilt mycket liksom, knussel kring att döda människa, liksom ta någon annan människas liv.
Eller gifta sig med en 17-åring.
Mm.
Jävlar! Vilken historia!
Eller hur? Och nu då så har jag läst en artikel som heter Titanic Thompson, The Golfer Who Married Five Women and Murdered Five Men av Lauren Dillon på Historic Mysteries. Jag har läst lite olika Wikipedia-sidor och en podcast som heter The Story You Never Heard. Avsnittet heter Titanic Thompson. Sen har jag lyssnat på en podd som heter The Gifted Cheater, Alvin Titanic Thompson. Och det är en podd som heter Profiles in Eccentricity. Och sen sista saken som jag har läst är en artikel på Golf Digest som heter Golf's Killer Gambler, The Legend of Titanic Thompson av Dave King.
Uff. Det där var grymt. Det var toppen. Och jättehemskt uppenbarligen. Men också, vilken jävla historia.
Tack.
Vilken jävla skojare. Jag gillar framförallt det här med stenarna.
Var det det du tog mest?
Också för att mamma. Men för att det är så roligt att inte vara typ så här, så nu gömmer jag en sten med ett kryss på i min ficka. Utan att vara så här, nu kommer jag kryssa alla stenar i hela sjön liksom.
Det var en jättelång historia om det här i en podd jag lyssnade på.
Ja, såklart.
Och då var det typ så här att han var den här personen som då förlorade och bara, nej men alltså det där kommer jag typ inte gå med på, för jag gick bara med på det här vadet för att det var så orimligt att du skulle klara det typ, vilket så funkar det ju inte såklart.
Nej, så kan man.
Och då började de tjafsa liksom det, och det var typ att han bara, you should be impressed typ av att jag ens har tagit tiden att liksom göra det här, och det borde han ju bli.
Ja, jag håller med. Ja, du, tack så jättemycket.
Ja, tack.
Luis Andrés Colmenares föddes den 23 maj 1990 i Villanueva i norra Colombia. Hans föräldrar hette Luis Alfonso Colmenares och Oneida Escobar. Och han växte upp tillsammans med åtminstone ett syskon, en bror som hette Jorge. Familjen hade det gott ställt, och när Luis blev äldre så flyttade han till Bogotá för att studera industriell ekonomi och liksom till civilingenjör på det väl ansedda Los Andes universitetet. Där kom Luis, eller Luigi, som hans mamma kallade honom, att bli en del av en klick som bestod av typ så här välbeställda, vad säger man, well connected liksom. Välbeställda unga colombianer med liksom, de har så bra kontakter i samhället liksom. Alla kom typ från olika så här släkter som hade makt och framgång i olika grad då.
Mm.
Så de pluggade på den här fina bra skolan, men med framtiden framför sig, och Luis gick studier gick bra och allt var så här på räls. Men det verkar också varit ett ganska festligt gäng. De levde roliga sociala liv på Bogotas nattklubbar.
Spännande.
Eller hur? En scen man känner att man ändå blir nyfiken på, tycker jag.
Alltså verkligen.
Alltså så unga rika colombianer i Bogotas nattklubbscen. Men, vill jag typ se en reality-serie om.
Absolut.
Den 30 oktober 2010 skulle Luis Andrés och hans kompisgäng gå på en Halloweenfest på nattklubben Penthouse i Bogotas klubbområde Zona T. De var alla utklädda. Någon var blodig kirurg. Någon var någon slags sexy säkerhetsvakt. Någon var förstås joken, som alltid händer när killar är med. Och Luis, som var utklädd till djävulen, han hade en dejt för kvällen. Han var där med sin klasskamrat Laura Moreno. Jag har verkligen försökt förstå vad hon är utklädd till.
Okej, intressant. Det går inte att reda på.
Alltså hon har en, alltså jag har ju sett bilder. Jag förstår bara inte vad det är.
Ja.
Liksom.
Gud, vad spännande det blir. Jag måste
Hon har en röd klänning med vita prickar på sig. Någon slags liten
Mimimus.
Nej. Jag skulle ändå inte säga det. Vänta, jag ska se om jag kan skicka till dig. Hon har en liten hatt på sig på något sätt. Men jag trodde alltså först att det kanske var typ djävulshorn. Men det är inte det liksom. Det är väldigt konstigt. Vänta, jag har faktiskt en bild här. Vad skulle du säga att hon är utklädd till? Det är Mimimus!
Det är Mimimus! Alltså att
hon
jag tog det.
Jag såg inte öronen, jag orkar inte.
Ja, att jag tog det så.
Men då
shit, är jag världens bästa.
Jag trodde att hon hade en liten hatt.
Shit.
Jag orkar inte.
Okej, bra. Nu visste vi det.
Oh, jag känner mig som en sån jävla idiot. Okej, okay, jag kommer lägga upp den här.
Det märks att du inte gillar att kluta.
Alltså verkligen. Det märks att jag aldrig har blivit bjuden på en fest. Jag kommer lägga upp den här i vår Facebookgrupp så kan alla tillsammans skratta gott. Och där har du ju på den här bilden då också, så är det ju Louise Andres som är till höger. Så de är på dejt. Han är djävul, hon är Mimi Pig, som vi alla vet. Mm. Hon har inte en hatt på sig. Jag ska säga så här. Jag trodde först det var djävulson, men det ser mer ut som en liten jordgubbe. Okej, nu går vi vidare. Hur som helst, de har varit vänner tidigare och gick som sagt i samma klass, men relationen har liksom fördjupats. Och Louise Andres är väldigt intresserad av Laura. Det verkar också som att hon gillar honom, men det är han ändå som pursuing her, kan man säga. Vid 3:15 lämnar kompisgänget klubben, och de är liksom ett helt gäng, och de ska ta Lauras SUV, hennes bil, från klubben. Men Louise Andres är väldigt full och börjar bete sig lite märkligt. Alltså, han är som att han är typ orolig, alltså som att han har ångest liksom.
Mm-hmm.
Och när han säger att han behöver något att äta bestämmer sig Laura och en annan tjej som heter Jessie Quintero att följa med honom till ett korvstånd i närheten. Så resten av gänget går och väntar på dem i eller vid Lauras bil. Men när de har köpt varsin korv så liksom eskalerar Louise Andres beteende. Och plötsligt börjar han typ springa från tjejerna. I liksom bara, alltså rusar iväg typ. Laura följer efter honom och Jessie går liksom tillbaka till bilen för att vänta tillsammans med de andra. Typ.
Mm-hmm.
Så Louise springer i riktning mot Elvireyparken. Det är typ 10 minuters promenad från där de har köpt korv. Och Laura springer efter och hon har så här höga klackar på sig. Men det är inte det att han bara rusar hela tiden. Utan han typ stannar av och hon hinner ifatt honom. Och försöker typ lugna honom. Och du vet så här, men sådär som man gör när folk är typ fulla och har panik, eller kanske har panik i allmänhet, men han, du vet, varje gång så är det som att han typ trissas igång igen och typ sliter sig loss och springer vidare typ. Hon har då nästan tappat honom ur sikte när han liksom har kommit in i parken, eller de har kommit in i parken, och hon ser honom springa mot en, alltså i den här parken går det som liksom kanaler som ska typ leda bort vatten liksom.
Ja.
Så att de är som, om du tänker dig, ja, men de är som diken fast liksom stenlagda typ. Så att det är inga breda kanaler, de är liksom mer sluttande som diken typ. Mm. Men de löper i alla fall på olika ställen i den här parken, och hon ser då honom springa mot typ en bro som går över en sån. Och det sista hon ser då är att Andres Louise faller eller hoppar ner i den här kanalen.
Mm-hmm.
Och hon typ springer fram till räcket och typ kollar ner, men hon ser honom inte, trots då att det bara är 50 cm djupt. Så det är inte liksom att det är jättedjupt där.
Mm-hmm.
Borta på parkeringen vid klubben undrar Jessie och de andra vad som händer, men när Jessie ringer Louise Andres mobil så svarar Laura. Mm-hmm. Hon berättar då panikslagen om vad som har hänt, och kompisgänget kommer till parken så fort de kan. Där letar de efter Louise Andres i 2 timmar innan de kontaktar polisen. Och då drar liksom en officiell genomsökning av parken igång. Och så är det någon av dem som kontaktar Jorge, alltså Louise Andres bror då, som i sin tur måste berätta för sina föräldrar, Luis Alfonso och Oneida, att, men vad som har hänt. Liksom.
Mm.
Och Oneida tar sig till parken och börjar typ själv liksom leta efter sin son vid så 6-tiden på morgonen. Liksom.
Helt
fruktansvärt. Familjen kontaktar också alla sjukhus de kan, men ingen har sett till honom. Och polisen och brandkåren lägger timmar på att söka igenom det här diket och parken liksom i stort. Men det finns alltså inte ett spår av honom. Och det här är, alltså, det är ju jättekonstigt.
Det är så konstigt.
Ja. Och vid 6-tiden på kvällen avslutar sökningen utan att det har gett någonting. Så då är det ju typ 12 timmar efter att de började leta, eller efter att polisen började leta efter honom. Alltså de har letat länge liksom.
Mm.
Men drygt 3 timmar senare, klockan 9 på kvällen, så kommer ett anonymt tips till polisen där de uppmanas att söka igenom en liten tunnel i kanalen drygt 120 meter från där Andres Louise hamnat i vattnet. Och när de gör det så hittar de då till slut hans kropp.
Men gud.
Och han, alltså en rättsmedicinsk undersökning slår fast att han har slagit i huvudet i fallet och han har drunknat. Och det man kan konstatera då är att han har väldigt, väldigt hög promillehalt i blodet liksom. Mm. Vilket man tror spelade in. Och med det här så men fallet avskrivs inte vad jag förstår som en olycka utan som ett självmord liksom.
Okej.
Men det kan jag säga direkt. Det är ju liksom så här, det är mycket oklarheter som man känner kanske lite grann så lost in translation grejer och sådär. Mm. Och det händer väldigt mycket saker i det här fallet. Så att det, det är mycket fram och tillbaka helt enkelt. För Colmenares-familjen är övertygade om att Luis Andrés död inte var en olycka. Och de blir ännu mer övertygade när Oneida i en dröm, liksom, att Luis Andrés kommer till henne i en dröm och berättar då att svaren för vad som hände finns i hans kropp, säger han.
Mm-hmm.
Och hon kommer liksom från en kultur där det är helt naturligt att liksom tolka drömmar som någon slags indikation på så här, hur saker ligger till i vakenlivet. Mm. Liksom. Så hon är övertygad om att hennes son verkligen försöker berätta något för henne från andra sidan. Och familjen bestämmer sig för att betala för en ny obduktion. Så flera månader efter begravningen öppnar man Luis Andrés grav i Villanueva och genomför inte en utan två nya rättsmedicinska undersökningar som kommer fram till något helt annat än den första. För i den första av de här två undersökningarna så slår man fast att han har dött en våldsam död som inte stämmer överens med ett fall och en huvudskada, en drunkning och sådär.
Okay.
Och i den andra så kommer man fram till att han har då 8 skador på kroppen.
Oj.
Och ingen av dem stämmer överens med varken självmord eller olycksfallsteori.
Okej.
Okay. Så i oktober 2011, alltså ett år efter den här Halloweenfesten, åtalas Laura Moreno och Jessica Quintero för mened och för att ha täckt upp för ett, liksom, för ett brott. Liksom.
Okay.
För man är nu övertygad om att Laura och Jesse vet vad som egentligen hände den kvällen.
Okay.
Den övertygelsen stärks ytterligare när ett nytt vittne trädde fram i juni 2012. Han heter Wilmer Ayola och han berättar att han och hans vän Christian natten till den 31 oktober 2010 såg en SUV, då, en SUV, stanna nära kanalen och att ur den bilen så klev Louise.
Mm-hmm.
Sen har de då sett Laura Moreno följa efter och de har sett henne typ örfila honom.
Okay.
Sen kliver ytterligare en person ut från bilen, en person som heter Carlos Cardenas och han var Lauras ex. Han är också typ så här med i det här kompisgänget mer eller mindre. Han kommer också från typ en rik och liksom well connected familj, men han är också lite av typ en bad guy kan man säga.
Okay.
Och vittnet säger då att han har sett Carlos slå Louise i huvudet med en flaska.
Mm-hmm.
Efter det så kommer fler personer ut från bilen och när Louise faller till marken så sparkar Carlos och flera andra honom tills han inte rör sig mer. Och vittnet, den här Wilmer Ayola, ser då hur gruppen försöker typ så här skaka liv i honom, men när det inte lyckas så lyfter de in kroppen i bilen och kör iväg.
Nej.
Snart häktas då inte bara Laura Moreno och Jessica Quintero utan förstås också den här Carlos Cardenas. Och teorin är att Luis Andrés har dött någon annanstans då och sedan placerats i den här kanaltunneln senare. Det är därför polisen inte hittat någon kropp under de många timmar de först sökt igenom området. Och för många förklarar då det här vissa konstigheter med det här fallet. Alltså det låter så konstigt att han ska antingen ha hoppat eller ramlat ner i typ en liten kanal.
Ja.
Och varför skulle han ha, alltså det känns konstigt hur han skulle falla. För att då måste han ha fallit riktigt illa för att sen ha drunknat i de här liksom 50 cm vattnet.
Typ. Mm.
Så, och hela den här historien om du vet, hur han bara springer från det här korvståndet är liksom konstigt. Alltså det är konstigt liksom. Mm. Och så är det också typ att folk är så här, varför svarar Laura eller Louise mobil när Jesse ringer? Typ?
Ja.
Varför har hon den? Liksom? Mm. Och det här fallet blir alltså jätteuppmärksammat i Colombia. Mediacirkus deluxe, så att om det inte var liksom uppmärksammat innan så blir det definitivt det nu, Och det blir också så här mängder av, just eftersom de här alla inblandade kommer från liksom pengar och framgång, så blir så här, det är så jävla högprofilerade advokater som anställs av de olika sidorna. Alltså typ så gamla justitieministrar går in och jobbar i fallet typ. Och den här Laura Moreno då blir då en klassisk femme fatale. Alltså hon är så här vacker, kall, brutal. Och Carlos Cardenas blir liksom den här svartsjuka bad guy exet för att Luis ju var på dejt med hans, med Laura liksom. Och alla är som sagt unga och rika mäktiga, och den här bilden eldas då på av att man börjar liksom bugga telefon på telefoner bland folk som är inblandade. Och då kan man höra Laura och Carlos prata om att så här, vi har ingenting att oroa oss för Carlos pappa har politiska connections, alltså han har kontakter hela vägen liksom rakt upp i typ regeringen liksom. Och det finns liksom samtal från deras föräldrar, alltså där deras föräldrar typ ringer till olika högt uppsatta personer som de känner och försöker typ lösa det här problemet för sina barn. Det finns också samtal där Laura ringer till någon och säger att hon typ såg vad som hände, eller hon säger nog typ så här, vi vet vad som hände, men Jesse och jag, vi typ håller ihop, alltså du vet så typ.
Gud.
Så att alltså föräldrar till de anklagade, men också till Luis Andrés, använder typ sina kontakter för att pressa på åklagare, domare, justitiedepartementet. Alltså man, alla gör typ vad de kan för att liksom påverka utfallet på båda sidorna. Typ.
Mm.
Och det här gör också att flera åklagare och försvarsadvokater slutar eller typ tvingas lämna fallet. Några säger att de har blivit mordhotade och att det är därför de hoppar av. Andras trovärdighet ifrågasätts när man typ så, hittar kopplingar mellan dem och olika sidorna i fallet. Och samtidigt anklagas då polisen och åklagarsidan för att ha förstört eller åtminstone undanhållit bevis. Alltså det är en jävla soppa.
Alltså gud, det låter verkligen.
Det är hur mycket så, ja men du vet, verkligen så rättsliga twists and turns som helst. Och det är väl helt enkelt bara ett gott ord, korruption. Typ. Åt alla håll och kanter är det liksom korrupt. Typ. Och alla bara drar i sina kontakter. Och på båda sidor finns pengar som har makt, eller folk som har makt liksom. Det här vittnet Wilmer Ayola har då exempelvis inte trätt fram tidigare för att han var rädd. Det här är som sagt folk med liksom, man kanske inte vill mess with.
Nej.
Och dessutom visste han att Carlos Cardenas visste att han hade sett dem. För Carlos har då i sin tur, liksom, han har mutat den här Christian som var med vittnet Wilmer Ayola när han såg det här. Och han, så Carlos Cardenas har gett dem 1 miljon pesos. Det låter så mycket. Det är typ 2500 kronor.
Jag skulle säga, pesos känns som att det är jättelite. Det är typ som lire, är det inte det?
Ja, exakt. Nej, men det är typ 2500. Men det som har hänt är att han har fått det. Och jag tror kanske att Wilmer Ayola har fått en del av de pengarna. Lite osäker. Men hur som helst har Christian försvunnit efter det.
Okej.
Så att han är rädd liksom, han har inte vågat komma fram. Men den 19 juni 2012 säger polisen att de har lokaliserat Christian och att han lever men söker polisbeskydd. Och han säger också att han har bilder på Lauras SUV från parken den kvällen.
Okej.
Okay. Laura och Carlos advokat, de har en tillsammans liksom, försöker dock slå hål på det här vittnesmålet. Och den här advokaten säger att Wilmer Ayola var på sitt jobb som säkerhetsvakt i ett hus i andra änden av stan under natten när han ska ha varit i park.
Mm-hmm.
Det verkar inte som att det ger något liksom resultat direkt typ, utan de åtalade sitter häktade i väntan på rättegång. Det är lite sådana förprocesser som pågår, men det tar tid. Och Wilmer säger, alltså hans förklaring är att han typ lämnade sitt jobb några timmar under natten och att han har bevis för att han gjorde det typ. Så han är liksom, allting fortlöper trots att försvaret tycker sig ha slagit hål på det här alibit då, eller inte alibit utan det här vittnesmålet. Men i oktober 2013, alltså 3 år efter den här natten, får det här fallet då ytterligare en twist. För då berättar Wilmer Ayola i en radiointervju att han har ljugit. Han har fått betalt för att vittna falskt för att stötta åklagarens mordteori.
Okay.
Han säger att han inte är den enda som fått det, och han säger att åklagarsidan alltså direkt varit inblandade i att betala falska vittnen. Han säger till och med att alla vittnen var på lönelistan.
Nej.
Och efter det här faller det mesta ihop i fallet mot Carlos Cardenas, som dessutom har alibi för kvällen. Alltså det finns ju ingen annan som sätter honom Jesse Quintero och Lauro Moreno, de är ju där. Och Carlos Cardenas, han är på samma klubb den kvällen, men han är inte med det här gänget liksom.
Nej.
Han är inte med i bilen. Han är inte med och letar efter Luis Andrés. Alltså det är bara det här vittnesmålet som typ placerar honom på platsen liksom.
Mm.
För att han är en tacksam, alltså en tacksam potentiell gärningsperson.
Mm.
Och han har, som sagt, han har varit på den här penthouse Halloweenfesten, men han har åkt därifrån, har varit med sin syster, sin svåger och sin dejt, och alltså han har varit på andra ställen med liksom. Men 2017 var det hur som helst dags att ställa Laura Moreno och Jesse Quintero inför rätta för sin inblandning i Luis Andrés Colmenares död. Och då är ju de alltså åtalade för att ha typ, alltså ljugit liksom, att de har begått mened och att de har täckt upp för dem som då potentiellt har mördat Luis Andrés Colmenares, även om man inte har någon aning om vilka det är.
Nej. Typ.
Och jag vet inte om det finns en tanke att man tänker att så här, om vi sätter dem i rätten så kanske de kommer berätta vilka de är, kanske.
Mm.
Men med den här rättegången så kommer massor av nya cold hard evidence. För man kollar data från vännernas mobiler som starkt indikerar att det inte finns liksom något fönster där de har kunnat begå det här mordet. Typ. Alltså de har inte kunnat begå det här mordet, köra fram och tillbaka, lämna av kroppen. Alltså hela den grejen. Nej, går liksom inte ihop med var deras mobiler har varit och sådär. Som sagt, det finns ju inga vittnen kvar. Och man gör också tester där man ser att det, alltså med det kraftiga regn som har varit under perioden då Louise dog, så hade hans kropp lätt kunnat spolas från platsen där Laura sa att han hoppade till tunneln där han hittades. Alltså det var liksom, det var starka vattenströmmar där då. Och du vet, man gör så här tester med olika sådana, med typ dockor och så, ser att det kan ha hänt liksom. Det visar sig också att polisen och brandkåren faktiskt inte sökte i tunneln där han hittades, alltså där i början typ.
Mm.
För du kommer ihåg att teorin var att de har placerats där i den här luckan när polisen har slutat leta.
Exakt.
Det är därför han hittats sen liksom. Men de har inte kollat i den här tunneln, visade sig. Dessutom visar ytterligare rättsmedicinska undersökningar att Louise skador visst stämmer överens med en fallolycka och bedrunkning.
Okay.
Det verkar dessutom som att man vid, alltså kom ihåg, först görs en rättsmedicinsk undersökning, sen görs två rättsmedicinska undersökningar efter när man har liksom öppnat graven igen. Och den andra av de två är den som kommer fram till att det finns 8 skador på hans kropp som inte är förenliga med liksom den här originalteorin. Det visar sig att de skadorna är på grund av den första obduktionen, eller den förra obduktionen.
Aha.
Så att du vet, det är liksom uppenbarligen helt idiotiskt gjort. Typ. Det är att det är, så här, det är liksom spåren av den förra rättsmedicinska undersökningen som man har sagt så här, han har blivit utsatt för våld. Typ.
Vad sjukt.
Den 20 februari 2017 frias Laura Moreno och Jesse Quintero, och fallet anses återigen då vara en olycka. Så det är liksom tillbaka där.
Shit.
Men hos allmänheten finns misstanken om att Luis Andrés Colmenares faktiskt mördades i allra högsta grad kvar. Och de anklagade har haft extremt svårt att leva ett vanligt liv. Jag läste någon artikel som jämförde Laura Moreno med typ hur folk ser på Amanda Knox.
Ja, det kan
alltså
man ju.
Lite grann,
ja,
jag fattar. Nu då. Det är liksom den, lite grann den typen av fall. Typ.
Mm.
Samtidigt är ju då Luis Andrés familj fortfarande helt övertygad om att hans död inte var en olyckshändelse. Nej. Och att den som är ansvarig nu går fri. Deras sons liv liksom avslutades alldeles för tidigt. Och det revs nog upp sår för samtliga inblandade när Netflix 2019 släppte serien Historien om ett brott, kolon Studenten, som den heter på svenska.
Mm-hmm.
Som är då inspirerad av verkliga händelser. Och som absolut berättar historien utifrån perspektivet att Luis Andrés mördades och att Laura och Jesse bestämde sig för att täcka upp för det mot.
Okay.
Så typ att folk är ju så här. Folk, jag vet typ att ja, men så deras advokater, jag vet inte vad som har blivit av det, men de var typ lite sugna på att ge sig på Netflix, för att varför är det här fallet då med i en serie som heter liksom, Historien om ett brott,
yeah,
typ, när rätten har kommit fram till att inget brott har begåtts.
Nej.
Typ. Men de som, ja, för att det är ju så här, de enda som har dömts i det här fallet är 3 vittnen som alla fått fängelsestraff för att de har uppgett falska vittnesmål efter att de har fått betalt av åklagarsidan.
Men gud.
Så det var Luis Andrés Colmenares märkliga, märkliga död. Som sagt, liksom en snurrig historia med många vändningar. Men den...
Så hemskt att man inte vet. Alltså vilken, vad fruktansvärt det måste vara för familjen verkligen. Alltså när man bara så här, eller att man själv tror verkligen så här att det, du vet, det är någonting som har hänt. Varför kan inte bara fortsätta ta reda på det typ?
Och samtidigt får man se de här unga, de andra unga människorna som var med honom den kvällen, som man då åtminstone själv tror har varit inblandade på något sätt. Mm. De typ så här gifte sig,
lever det livet sen,
eller liksom så här, lever sig, precis. Samtidigt som att de har haft skitliv på grund av att de har anklagats för det här, trots att de har friats från liksom.
Mm.
Så att det är så här, det är verkligen lite
speciellt. Alltså,
och det är verkligen piss all around för typ alla. Även om det förstås är allra värst för hans familj. Mm. Liksom. Jag har i alla fall lyssnat på avsnitt 148 på den Inhuman. Jag har läst Colmenares, Where's the Crime? Av Steve Hyde för The Bogota Post.
Mm-hmm.
Och Mariana Zapatas Atlas Obscura artikel How Colombia's Biggest Murder Investigation Was Swayed by a Dream. Sen har jag läst ett par olika nyhetsartiklar på semana.com. Jag har läst på asuntoslegales.com, eltiempo.com och så förstås också på Wikipedia.
Wow.
Det var det vi hade den här veckan att bjuda på.
Det var det.
Håll till godo.
Verkligen. Vi hörs.
Vi hörs nästa vecka. Hej då.
Hej då.
Podplay, en del av